Sometimes it gets hard, even though you don't know that time runs by. But you just sit and wait for the right time to come, but it never comes. That little girl who watched your step that you take, does she know that it's wrong? That when you leave, she won't be able to see what's right or wrong. But hey man, don't you cry, you have done nothing wrong. Just don't let her wait in here alone. Hey, oh, na, na, oh.
I det här avsnittet av podcasten RPG så ska vi fokusera på det som brukar kallas för Sjogdendramat. En tragisk händelse i Frostviken 1813. Så vi har en gäst i podcasten idag och det är Antaris Groik som har tänkt en hel del på den här händelsen och som även är släkt med några av de inblandade personerna. Jag tänker att du Anna ska få berätta inledningsvis, vad var det som hände kan vi inte fråga för det vet man inte, men vad vet man om den här händelsen?
Ja, jag har skrivit en uppsats om händelsen vid Sjogden. Det kanske är mer känt som Sjogdendramat. Och i min inledning i uppsatsen så har jag hämtat några ord från Per Wilhelm Enströms artikel i ÖP-tidningen, alltså Östersunds-Posten, den 7/7/1938. Som får vara en kort sammanfattning och uppfattning om vad som hände. Och det är hämtat från ett sorgespel bland fjällen. Precis som Camilla sa så var det under år 1813. Då blev en nybyggare som hette Petrus Årberg och hans hustru Anna som slagit sig ner som nybyggare vid sjön Sjogden, nuvarande Sjoten, brakta om livet av lappar som icke utan skäl betraktar dem som inkräktare på deras egen mark. De mördades, tre barn, jämte boskapen som i denna ödemark blev utan tillsyn efter morden, omkom och då av hunger och nöd. Tre lappar av vilka en var ägare till en stor renhjord som uppehållit sig i trakten samma vinter misstänktes för det ruskiga dådet, häktades och bringades omsider att erkänna, dömdes till döden och avrättades. Det här skrev alltså Per Wilhelm Enström i ÖP 7/7/1938. Och vi har ju precis varit i Tullingsås och besökt Hebbret som har en ganska väsentlig del i den här händelsen. Och nu ska vi passa på också att höra vad Antaris Groik har att berätta. För vi har pratat lite grann om just det här. Välkommen också Antaris, ska jag passa på att säga.
Tackar. Ja, jag har ju sedan jag var liten hört talas om det här händelsen i Sjogden. Och jag har inte lagt så mycket tanke på. Jag har ju tyckt av en förfärlig historia. Men det liksom kom i glömska ända till en dag jag kom över en tidskrift som heter Samer. Och där hade en kvinna som heter Elisabeth Jansson Rydell skrivit en artikel om justitiemordet i Sjogden. Och jag började läsa det där och jag blev mycket intresserad för jag såg att det var ett namn där som liksom kändes bekant ifrån den tiden då jag höll, eller från min släktforskning. Så jag började kolla upp det där och mycket riktigt så så var det ju en avsides släkting långt tillbaks. Det är min Matterakas, Matterajas bror, som blev avrättad. Och min Matteraka, hon heter Anna Katarina. Hon heter Olsdotter som ogift. Och det var alltså hennes Matterajas bror. Och hennes Matteraja, han hette Lars Bengtsson. Och hans bror hette Clement Bengtsson. Så på så vis så fångade mitt intresse och jag började läste hennes artikel om det här justitiemordet. Och sen har jag läst flera artiklar som har varit, där det liksom utpekas att samerna var skyldig. Men hon menar ju att samerna kunde ju omöjligt vara skyldiga för att det fanns så mycket brister i själva utredningen. Dels att de var väldigt dåliga på svenska och att de hade då en tolk som var undermålig, som inte alls kunde samiska i den utsträckning som var liksom säkert på den tiden. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer.
Jag tänker också att det här under liksom år 1812, det var ju missväxt sår och det var ju tufft för många och överhuvudtaget kunna överleva. Och det påstods ju att samerna inte kom överens med nybyggare och de som liksom kom in, och de trodde liksom att de tog samernas land. Och det är klart att visst kunde det säkert ske vissa, precis som Antari säger, just det med språkförbistringar. Det är klart, samerna pratade väl främst samiska och hade väl ytterst få kunskaper egentligen i svenskan. Jag tänker också på när vi liksom kommer fram till, i och med att vi var till Hebret, börjar vi lite prata om just tingsrättsförhandlingarna som pågick i Lorås. Är det någonting som du känner, Antaris, att du vill prata om där?
Ja, jag var här i våras och träffade Lars Axel Svanberg ifrån Södra ön. Och då kom det på tal om det här händelsen i Sjogden. Och då berättade han för mig att när samerna hade blivit dömd så var de forslade ifrån Lorås, från tinget, och kommit till Tullingsås då kvällen innan de skulle avrättas. Och där så blev de då inlåst i ett härberge. Och då hade han fått sig berättas att samerna på natten hade varit dit och försökt att frita samerna som var inlåst i härberge. Och de hade då provat med att gräva sig under härberge för de, i den hopp att det var dåligt golv. Men alltså det var ett ordentligt golv som var omöjligt att ta sig igenom, så det misslyckades.
Och för de lyssnare som inte känner till det här, det var alltså så att man hittade inga kroppar efter de här nybyggarna, utan det var egentligen ett försvinnande. Vad var det som hände med deras barn och så här?
Jag vet att under 169 dagsverken så söktes det ju efter de här föräldrarnas kroppar utan framgång. Man hittade heller inga spår efter att någon skulle ha blivit skjuten. Och inte heller några som helst tecken på att barnen har försökt att fly. Vi känner ju till också att den här nybyggarfamiljen brukar fiska. Jag och Antaris pratade lite tidigare att kanske föräldrarna hade drunknat under en fisketur. Nu återfanns ju inte kropparna, och alltså 169 dagsverken på den tiden, det var ganska mycket. Och sen pratar vi också om det här med den här lodbössan. Det hade ju du lite mera kunskap om än jag, Antaris.
Nej, men det var ju samma där. Det var ju under mitt samtal med Lars Svanberg som vi konstaterar att en lodbössa gör ju ett våldsamt stort ingångshål om man skjuter på nära håll. Så att det är ju nästintill bortom all tvivel att, att det skulle vara så att de var skjutna. På den platsen i alla fall.
För var det det de blev dömda för? Var det det som kom fram i rätten? Att de skulle ha skjutit de här nybyggarna inne i huset?
Vi har ju kollat lite grann i uppgifter som finns dokumenterat. Och Antaris nämnde tidigare Elisabeth Rudell Jansson. Och henne har jag också pratat med. Hon har ju också gjort en ganska djup undersökning om vad som hänt. Och det är precis som Antaris sa att det borde liksom vara ett justitiemord alltså. För det var ju precis som Antaris också sa, just det här med tolken som inte förstod kanske allt. Den var ju också ganska partisk mellan varven och fick olika positioner under den här rättegången. Och man kan ju fundera på, var det liksom ett skoningslöst rättsmakeri eller... Alltså visst, det fanns ju tolk, men fanns det tillräckligt med kunskaper? Kunde de överhuvudtaget förstå någon sorts, om jag nu uttrycker mig som bekännelse? Alltså, språklagstiftningen idag är ju stark på det viset att där har vi ju liksom tolkar som fungerar bättre. Men fanns det något sånt på den tiden? Det är väldigt tveksamt. Så den här bekännelsen idag, det vet vi ju inte riktigt. De kan ju bli bestyrd liksom till att ja, erkänt.
Erkände all... Och hur många var de som åtalade?
Det var 3 stycken som vart åtalade. 2 vart ju liksom frikända. Men det var ju flera i familjen också som vart förhörda om det här. Och
var det bara 3 som blev åtalade?
Det var 3 stycken samer som blev åtalade. En far och en yngre då, som fadern, den äldre då, han dog ju under tiden i häktet. Och den yngre och den här Clement Bengtsson, det var de som spenderade sin sista natt i livet då, där i Tullingsås innan de skulle avrättas då här i Harbäcken i Strömsund. Mm. Vill du tillägga någonting där, Antaris?
Nej, jag har ingenting som jag kom på just nu då.
Och hur gick det för nybyggarnas barn?
Nej, men jag vet det faktiskt. De hittas ju död i huset. Och de har väl svultit och frusit här som jag förstår det.
Ja, och att de har svultit ihjäl är också ganska märkligt, för att där de bodde så fanns det ju mat. Det fanns också mat i kreaturen. De hade ju tydligen liksom maten också samlat liksom mer på ett loft där det fanns en stege till. Och det fanns ju en äldre flicka som man tycker att hon borde ju kunna klättra upp och hämta mat, men stegen har alltså tippat åt sidan också. Så de svalt ihjäl och sen också då säkert frös ihjäl om inte det ena hände före det andra. Den enda som fanns liksom vid liv och säkert vid gott hull som det är beskrivet i texter som jag tittar på, det är ju en hund som de hade.
Och hur lång tid beräknade man att det hade tagit att svälta ihjäl för barnen?
Åh, det törs jag inte säga. Men det var ju, det började uppdagas det här när det liksom skulle bli i kyrkan. Man skulle samlas i kyrkan och det här paret brukar väl tydligen komma dit, men de dök aldrig upp. Så det var därför någon for dit och då hade det gått ett bra tag i alla fall.
Och ni talar om ett justitiemord. Har ni någon uppfattning om vad skälet skulle vara? Varför ville man sätta dit de här renskötande samerna om de var oskyldiga? Vem skulle tjäna på det och vad?
Ja, det var ju återkommande konflikt mellan nybyggare och samer angående de här starslotterna och höstackarna som fanns runt om i fjället. Och det där såg väl kanske myndigheten att det där kom att bli ett större problem om de inte satt samerna i schack, för att det var ju inte bara där det var konflikt mellan samer och nybyggare, utan det var ju över hela fjällkedjan. Så var det ju alltid någon konfrontation mellan samer och nybyggare angående de där höstackarna, för det var ju det vart bråk om. För att renarna, ja, de såg ju en chans att äta sig mätt, och det var väl inte så himla enkelt för renskötarna att liksom hålla renarna borta från den där starstackan, för de fanns ju nästan överallt. Så det var ett himla arbete för, ja, båda parter egentligen, för det var ju både för renägaren och för nybyggaren. Så om inte han hade då stängt in sitt foder, då var det ju risk att renarna var där och förstörde starhäcken. Och jag tror att myndigheterna ville statuera ett exempel på att ja, de ville visa samerna att nybyggarna hade rätt, för de förstod ju det, att det skulle ju bli mer konfrontationer med de samer och nybyggare med tiden. Men det är bara vad jag personligen tror.
Mm. Du tror att myndigheterna liksom hade inflytande över rätten?
Ja, det tror jag.
Mm. Vilka var det som satt i rätten då? Var det det var inte utbildade jurister, var det nämndemän, alltså lekmän i bygden?
Ja, som jag förstår så var det en domare, och sen var det då nämndemän som var från bygden. Det var ansedda bönder från bygderna runt omkring som satt med.
Var det en enig rätt som dömde till döden?
Ja, det tror jag det var.
Mm. Och sen själva avrättningen, hur gick den till? Det var ju en ganska ovärdig historia.
Ja, det var ju en makaber historia, för de hade ju kallat dit både samer och ortsbor för att beskåda det hela. Och de miste ju först höger hand, och sen så blev de halshuggen, och sen vart de ju liksom steglade upp på det. Och jag vet att en samekvinna i publiken, hon föll ihop och dog. Hon hade varit för mycket för dem, för hon var ju nära bekant med en av de dömda, så att nej, det blev för mycket för henne, så hon dog också på stället.
Mm. Och en av de åtalade dog innan han blev avrättad, alltså innan avrättningen skulle ha.
Ja, det gjorde han. Han dog nog i häktet.
I Östersund eller i Hammerdal?
Jag tror att det var i Östersund.
Finns det något minnesmärke antingen hos nybyggarnas hem eller där samerna blev avrättade?
Nej, inte som jag känner till i alla fall.
Finns det här nybygget kvar eller blev det överdämt?
Nej, det finns inga spår av nybygget kvar nu, för att skogen är ju dämd nu naturligtvis, och då finns ju liksom inga av de här märkena kvar. Platsen ungefär vet man ju vart den är, men det finns ju som inga spår som man kan.
Mm. En avslutande fråga till er båda då. Har de här händelserna och det här såret haft någon inverkan sen dess? Det har ju gått 200 år. Har det här några återverkningar idag eller har haft?
Nej, jag har inte. Inte jag personligen har varit med om något. Det har nog gått så lång tid så att det är liksom en historia i historien.
Hur fick det inverkningar på rätten till renbete och sånt här?
Det fick det säkert. Det fick säkert just efteråt det där hade hänt, så var det nog ska jag tro att det var en ganska så dålig stämning i bygden mellan samer och nybyggare. Och den tror jag levde kvar väldigt länge.
Jag tänker på det här med just rättegången och det här med språkförbistringarna. Alltså, de samerna fick ju ingen rättvis rättegång. De hade ju heller ingen försvarsadvokat eller något annat ombud med sig. Så det är ju tvivelaktigt om de överhuvudtaget kunde hänga med i frågeställningarna och de här tingsrättsförhandlingarna överhuvudtaget som egentligen pågick. Det påstås ju att den här Clement Bengtsson, att han pratade svenska flytande och att han kunde svenska flytande. Och alltså vi kan ju inte säga att han inte gjorde det eller att han gjorde det. Kanske att några ord kunde de ju säkert, det tror jag. Men att han pratade svenska flytande, det är ju tveksamt. Och även om han kanske gjorde sig förstådd, till exempel om han var och skulle handla något på en handelsbod eller någonting, så är det väl kanske tveksamt att han kunde alla ord i en tings. Nej, precis. Så, och det är klart, händelsen, alltså visst kan man väl prata om den fortfarande och att den är en av sakerna som finns kvar i historien så, men och om det blir någon sorts upprättelse någon gång, det vet jag ju inte. Men...
Kan den ha spett på misstron i den samiska befolkningen gentemot myndigheter och storsamhället, tror ni?
Alltså det finns ju teorier att det liksom var en hetsprocess det här. Att det var liksom samerna som var skyldiga. Just på det som Antaris berättade om det här med betet och utifrån det. Alltså många nybyggare kom ju och bredde ut sig i områdena, så att det är klart att det kanske var ett läge också till det. Det är ju en av teorierna. Det vi vet med säkerhet i alla fall, det är att de fick ju ingen rättvis rättegång i alla fall.
Och en sak är väl säker, det är att vi aldrig kommer få veta riktigt vad som hände. Tack så hemskt mycket till Antaris och Anna för allt ni har berättat.
Hard, even though you don't know that time runs by, you just sit and wait for the right time to come, but it never comes. That little girl who hushed your step that you take, does she know that it's wrong? That when you leave, she won't be able to see what's right or wrong. But hey man, don't you cry, you have done nothing wrong. Just don't let her.